Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ylva Saver.
Stora risker är ju till exempel att det händer något i livet. Att en stor kris kommer, till exempel att man förlorar någon man älskar eller att man gör med jobbet eller slutar jobba eller förlorar mycket pengar eller blir utsatt för ett brott till exempel.
För vi såg ingenting när vi umgicks med henne på den där semesterresan vi gjorde heller. Alltså, det var synte något spår. Vi kunde inte tyda någonting att det var något illa.
Ingen av oss människor är vaccinerade mot psykisk ohälsa.
Och förlora henne var det absolut värsta som jag någonsin gått igenom.
Niklas stora syster tog sitt liv den 30 oktober 2012. För honom kom det som en chock. De hade haft en nära relation sedan barndomen. Och de hade pratat i telefon bara några timmar innan hon dog. Deras pappa Leif får ansvara för begravningen.
Jag arrangerade ju naturligtvis allting där också då. Det var jag som fick ta hand om det. Och det var ju väldigt, just att välja ut sånger och sånt till begravningen. Det var ju fruktansvärt alltså. Usch. Ja, och så, men på själva, när vi väl till slut fick ihop begravningsakten då på papper då. Jag kommer så väl ihåg begravningen. Vi använde pennor. Så vi hade en ljus kista. Och sen så delade jag ut pennor. Och så istället för att folk skulle stå fram och prata. Och så fick de skriva på kistan. Och det var ju en hit alltså. Att de fick skriva en sista hälsning på kistlocket. Så folk stod och skrev där på kistan. Och så att det var väldigt fascinerande. Det kan jag rekommendera andra. Ta med sådana här permanenta pennor och låt folk skriva av sig istället för att prata av sig. Jag tror många tyckte det. De kom fram efteråt och de tyckte det var så skönt att få skriva.
Ja.
Istället för att stå där och prata och säga hej. Ja. Och det, var tyst istället och skriva vad man känner. Ja. Det var väldigt skönt för många tyckte de. Men när jag satt där på den där begravningen så kom jag ihåg liksom att jag kände det ungefär som jag befann mig. Om man varit under vattenytan i ett badkar eller utomlands och simma under ytvattenytan. Så när man hör folk prata så under vattenytan så blir man hör bara någonting. Och så där uppfattar jag liksom att jag satt på den där begravningen. Jag såg en präst och såg munnen rörde på sig. Jag hörde inte vad hon sa. Jag hörde överhuvudtaget ingenting. Jag var totalt omsluten igen. I en sorts isolerad ljudbubbla med någon sorts glas, tjockt glas som var runt omkring mig. Och folk tittade på mig och sa saker när jag satt längst ut där på den där kyrkobänksraden. Men jag hörde inte vad de sa. Det var bara munnen som rörde på sig. Jag var totalt blockad alltså för ljud. Hjärnan verkar skyddade mig liksom där på något sätt. Men jag hade inte ätit några sådana lugnande medel eller grejer. Jag tyckte det var vara fusk. Ska man vara på begravningen så får man sitta där och lida. Så jag ville vara med där, men jag blev skyddad i alla fall, för jag hörde ju ingenting. Varken hörde eller såg. Jag hörde inte att vi... Jag frågade efteråt, sjöng vi alla de här psalmerna? Jag hade inte hört någonting.
Det första är ju att vi måste vara så ödmjuka.
Vi pratar med Pirjo Stråte, vice ordförande på Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd. Vi undrar hur man ska möta en person i sorg.
Att vi vågar säga att jag har ingen aning om vad du går igenom just nu. För jag har aldrig varit med om det här. Men jag vill finnas här för dig. Kan du berätta för mig? För att vi är ju så här att vi tror att vi måste alltid ha de rätta orden. Men de rätta orden finns inte.
Men även lillpojken i timman frågar ju fortfarande efter mamma. För det börjar gå upp för honom nu att mamma är borta då. För han tror ju fortfarande att hon är ute och flyger. För det sista minnet han har, det var att vi var till Barcelona tillsammans. Det var när jag fyllde år då, mitten på september då. Hon tog ju sitt liv då i slutet på oktober. Då. Så det är bara 6 veckor däremellan. Så det inträffade allting. För vi såg ingenting när vi umgicks med henne på den där semesterresan vi gjorde heller. Alltså det var synte något spår. Vi kunde inte tyda någonting att det var något illa. Så det enda minnet, eller sista minnet han har, det är att mamma är på ett flygplan. Så det återkommer han till varenda gång han pratar om det. Och det händer ju nästan varje helg. Så han försöker få någon uppfattning om vad det är som har hänt då.
Går du att ha en relation till en död person? Hur tänker du kring det?
Ja, jo, det går jättebra att ha en bra relation. Jo, vi hade firandes 40-årsdag också. Så vi hade en tårta med ett kort som vi hade då.
Hur ofta tänker du på henne i vardagen?
Varje dag.
Mm. Vad tänker du då?
Ja, jag tänker mest attans att det blev så här då, tänker jag. Mm. Jag tänker mest, mycket där på att jag tänker på hennes pojkar då. Att de inte får ha sin mamma då. Mm. Det är väl det som gör ondast fortfarande.
Ser du mycket av henne i dem eller?
Ja, det gör jag. Så de är ju ett jättetröst liksom, att få vara med dem är ju... Och se dem utvecklas liksom. Men samtidigt känns det så ont liksom, att inte hon fick se det där som jag får se då.
Ja.
Och så att jag följer ju dem på jättenära då. Så de är ju hos oss varje lov och så. Nästan varje helg också då. Mm.
Som vi ser det från Mind så är det alltid att prata om det som är bättre.
Johanna Nordin, verksamhetsansvarig för Minds stödlinje, om hennes råd kring hur man bör prata om att ha förlorat en anhörig i självmord.
Och det är även med barn. Utifrån det så att man kan prata med barn, det vill säga inte ge för mycket information. Ge information som de frågar efter och inte liksom, vara rädd för att berätta om de faktiskt frågar. Men överhuvudtaget att sopa det här under mattan och tro att det ska liksom lösa sig, att det blir bättre och lägga sig. Det gör ju inte. Det är något man måste jobba sig igenom och man måste ta sig igenom det. Och det gör man ju detta tillsammans. Så vi ser ju också folk som har av sig till självmordslinjen där man har förlorat någon i självmord. Det finns mycket att jobba med där. Det finns väldigt mycket skam och skuld. Det finns väldigt ilska. Det finns en besvikelse över att inte har liksom fått frågan om att kunna hjälpa till. Och det kan finnas alla möjliga tankar kring att man har verkligen försökt och känner att det, inte ens det jag gjorde hjälpte till att jag visste ingenting. Hur kunde det här hända utan att jag kunde veta någonting? Men många gånger är det väldigt mycket ilska och att man tänker att det är fegt att ge sig av eller fegt att liksom lämna familjen som är. Och där är det ett jätteviktigt jobb som våra volontärer gör. Man kan göra som medmänniskaföretaget att hjälpa till och försöka lätta på den här ilskan genom att skapa förståelse för att en person som tar livet av sig gör det för att den inte står ut med sitt lidande och inte för att straffa andra. Utan att det, man kan behöva prata om de sakerna och få vara så där, men också kunna få möjlighet och få ett perspektiv på det där man ser att Ja, det var så här svårt. Det var till och med så att den här personen antagligen tänkte att det var lättare för dem att bli kvar om de slapp ha den här olyckliga människan omkring sig.
Det blir nästan dagligen som jag tänker på henne, eller när jag vaknar och när jag går och lägger mig då. Och särskilt i tuffa situationer, om det är något med jobbet som är jobbigt eller så, särskilt då hade det verkligen, man hade verkligen velat ha henne där då. Och sen så tänker jag liksom i framtiden när jag skaffar barn och sådär och när jag gifter mig och sådana tankar kommer upp, att då är hon som jag verkligen hade velat ha bredvid mig då. Så. Mm. Och det är det som känns väldigt tufft då. Och första åren var ju extremt tuffa. Där kunde jag ju bara bryta ihop på jobb och så här i tårar, eller exempelvis när jag var ute med kompisar och festade så kunde jag bara bryta ihop sådär. Och sen så kunde jag ta upp min telefon, skicka hundratals med sms till henne och så. Och sen under flera år kunde jag också ringa till henne, till hennes nummer. Och det har känts skönt att det är ingen som har haft det numret. Eller har det numret, så man kan ändå ringa dit. Sen jag bryr mig inte om ingen svarar. Men det känns ändå ibland att ja, men nu vill jag ringa.
Både Niklas och Leif är överens om att Cecilia hade behövt mycket mer hjälp från vården. Hon bad om mer terapi, men fick det inte.
Har du upplevt mycket ilska och sådär i efterhand mot just hur vården har sett
ut? Ja, jag gjorde det i början. Det gjorde jag verkligen. Jag var väldigt elak. Tyckte att de borde ju ha... Så här dåligt kan man ju inte... Det kan inte vara så här dåligt. Att man inte kan få den vård man behöver. Just med KBT och sånt. Och även att det medicinska stödet då. Att man inte kan... Att det inte finns mediciner. Jag trodde ju att det fanns mediciner som man kunde få när det är som värst. Men det visade sig att det fanns ju inte det. Och så här, nu när jag har läst på väldigt mycket då, de senaste de här 5 åren som har gått, då har jag ju förstått att att det fanns ju inte hjälp att få, helt enkelt. Alltså inte i den medicinska spår som ju då det sättet vi har i Sverige, så var det ju bristen på verksamma mediciner som inte finns ännu då. Så när jag insåg att de här läkarna på allmäncentral, på vårdcentralen, de har ju liksom inte tillräckligt med verktyg för att reparera människor. Och då kan man ju inte vara arg på det när de sitter ju och jobbar ju med bakbundna händer. Jag tycker de har en väldigt besvärlig jobbsituation, ska jag vilja påstå. Att de har så lite verktyg att ge. Men de skulle kunna fokusera sig mer på KBT och ge mer KBT-stöd. Men det finns ju för lite terapeuter i det här landet då. Så att det är ju en bristvara. Mm. Så att det är väldigt svårt att remittera något, och så ska det dröja kanske 5-6 månader innan du kan få komma till någon. Då är det ju för sent för att det, många gånger då. Mm. Det ska vara omedelbar access som hjälper dem.
Men hur såg din egen sorg ut precis efter din dotter dog?
Ja, så den blir ju väldigt... Alltså, jag brukar säga så här, sorg det som efter ett suicid, det blir på något sätt extra besvärlig. Därför att man inte förstår de här basfrågorna. Varför? Vad är det som har hänt och hur kunde du? Och sen så den här frågan, varför kunde inte sjukvården göra någonting? De här 3 basfrågorna som bara rullar runt liksom, till slut. Så man kan inte sova då heller då. Man får ju liksom på något sätt såna här, jag kallar det för känslor, tsunamis liksom de första tiden var de här tsunamierna, de börjar från fötterna och så skakar upp som en våg så här, och så fastnar det liksom så ungefär som någon som håller på och stryper dig så här, och så du får ingen luft, alltså det är ju vad doktorerna skulle kalla för ångest då. Så man får ju såna här extrema ångestattacker. Och de var ju väldigt långa i början då. Där man liksom, man visste inte var man skulle ta vägen. Alltså jag vet inte hur många varv jag gick mellan i lägenheten, mellan kök och stora rummet, runt i varv och slog på väggar och dörrar liksom, usch.
Men har den sorgen, det låter som att då har du jobbat med sorgen genom att söka mer information.
Ja, det har varit mitt sorgarbete. Att bli informationssökare och försöka få ett pussel. Och vad det var som hände i hennes hjärna då. Mm. Som var så svårt att tolka. För jag brukar använda en bild liksom när man... Vi får ofta höra liksom att i filmer och grejer, bara jag tar ett exempel, så kan jag inte titta på den här filmen som alla tycker är bra, Mannen som heter Ove. Mm. Därför att han skulle ju hänga sig där, för att han var ju så ensam, för hans fru hade ju försvunnit bort från hans liv. Och den där enkla förklaringen till ett självmord, att man då blir ledsen för något, mobbad i skolan, så här, det är bara liksom toppen av det lilla isberget, och sen är det 9/10 av isberget är under ytan, och det är en sån som vi inte ser. Och så att när man frågar hur någon mår och tittar på dem så här, ja, då ser man den där toppen bara på isberget, och så har vi så svårt att förstå att det ligger så mycket annat bakom, så att men vi människor söker oftast med enkla förklaringarna, att man inte hade bra ekonomi eller att man var mobbad eller någonting sånt då. Och det är liksom bara en faktor, det är den sista faktorn du kanske ser, men det fanns så mycket mycket mer krävs än det här sista mobbingen eller vad det kan vara som för att utlösa ditt självmord.
Ja, för jag tänker på det när du berättar att man förstår ju att du har forskat mycket kring det här biologiska och hennes diabetes och allt det. Tror du att det fanns någon ytterligare sårbarhetsfaktor i hennes liv som hon har varit med om utöver det?
För första så bakom allt det här så är det genetik då. Det ligger ju i botten då. Och det här evidensbaserade att man har en sårbarhetsgen som inte är så välkänd här i Sverige då. Utomlands är det väldigt välkänd. Den heter 5-HTT-genen då. Och det är en skadad gen som för serotonin. Och den ligger ju bak där och spökar hela tiden då. Och vi kan ju inte se det på henne att hon hade den här skadade gen, men sannolikt så hade hon en skadad gen.
Ingen av oss människor är vaccinerade mot psykisk ohälsa eller svåra händelser i livet som kan få tillvaron i gungning. Så att därför måste vi vara väldigt ödmjuka i det här. Att vi vet aldrig från ena dagen till den andra. Och det är viktigt att tänka liksom att det handlar inte om galenskap eller någonting, utan att det är väldigt mycket kemi i människorna och sen vår sociala utsatthet.
Det har gått snart 8 år sedan Cecilia gick bort. Vad har Leif för råd till andra föräldrar i liknande situation?
Det första man måste tänka på, att det viktigaste jag säger, det är att tro inte att självmordet är den här sista händelsen, utan att det finns mer bakom. Så att var inte arg på papper eller mammor eller sambos till någon som har tagit sitt liv, för att det är fullständigt omöjligt att se och förstå vad som händer i den där människans liv som blir så dramatiskt dålig alltså. Så att tänk inte på den här sista mobbingfaktorn bara. Det finns mer där bakom som man inte har sett, inte sett och förstått. Och sen så säger jag också det som tips till föräldrar då som inte är gifta. Gifter. För att samhället bygger på att man är gift. För det var, jag fick sådana problem med att få ordning på med överförmyndare och sånt då. Efter mamma och pappa inte var gifta, de pojkarna. Och det ställde ju till sådana otroliga trassel. Jag fick lägga ut jag tror 25 000 spänn till en jurist som skulle skriva upp ett papper till överförmyndaren om hur att pojkarnas pengar från huset skulle då vara innestående som en sorts fodring. Då fick vi skriva ett juridiskt papper då som överförmyndaren skulle godkänna då. Och allt det där hade man ju sluppit. Hela den här fasen med överförmyndarna, den hade man ju sluppit då med försäkringspengar. Jag tror att de hade fortfarande blivit inblandade för pappan, eftersom de var mindreåriga då. Men just den här juridiska när det gäller att fördela pengar. För nu fick pojkarna hälften av mamma då.
Mm.
Och så att... Så det har ju då skadat pappan ekonomiskt också då, att inte han fick ut alla försäkringspengar.
Så vad behöver då en person i sorg? Pidiostråte igen.
Sorgen lever ju sitt eget liv i ens kropp, så att det går inte att påverka på något sätt. Man behöver en omgivning som kan bara krama om en, som kan finnas till hands. Det är... Se till att man äter och dricker och att man ställer upp med såna här vanliga saker, för att man hamnar ju i en posttraumatisk stresssituation också. Man får hjärnsläpp hela tiden. Hjärnan fungerar inte.
Nej, men lite allmänt sådär att man inte...
Johanna Nordin, verksamhetsansvarig för Minds stödlinje.
Man tror många gånger att det är så svårt att ha ett medmänskligt samtal. Eller det som vi kallar för medmänskligt samtal, där man liksom går lite djupare och pratar om hur det är på riktigt. Och att man ofta där tror att man behöver ta över ansvaret och liksom lösa folks problem om man börjar prata om någonting. Det är ju ofta det som gör att vi hindras i det. Och där vi har sett att många gånger så är det inte det man vill heller. Om man har det svårt och jobbigt så vill man ju bara berätta om att någon kommer med färdiga lösningar eller råd som man inte har bett om. Utan tanken mer att finnas som ett bollplank, lyssna och hjälpa till att sätta ord och känslor och bekräfta hur det känns. Så att liksom, det är inte så svårt egentligen, utan man, många gånger förklarar man av det mycket bättre än man tror. Och vi kan ha svårt första gången kanske, men man kan träna. Men det är också någonting som ger väldigt mycket mer i livet. Att man får ha de här samtalen som är lite viktigare. För det är roligare att göra det än att prata om senaste resorna man har varit på. Eller någonting på jobbet. Det ger väldigt mycket tillbaka om man vågar vara lite mera. Ja, vågar fråga lite djupare och vågar vara lite mera i riktiga samtal med de man träffar. Det är en utmaning till alla vuxna som känner att man vill utvecklas lite grann. Att det finns mycket att göra där, att lära sig mer om människor och någonting, så man vill vara lite nyfiken.
Att nu då ens syskon, om man ser exempelvis tecken på att personen verkar må dåligt, kanske bara verkar trött eller så vidare, att man... verkligen att man pratar med den personen, sitt syskon då, och att man vänder sig exempelvis till någon organisation där man förklarar hur ens syskon mår, och så att man ser till att den personen att tas på allvar direkt, att personen mår psykiskt dåligt, så alltså att man inte hamnar i den situationen att man bara tror kanske att personen är trött, men det är nog ingenting, utan att man ser till att ta tag i det direkt.
Vad har du för råd till andra som är syskon till någon som precis har gått bort så här?
Ja, jag skulle råda till att gå och prata med andra som har råkat ut för samma sak. För när det först hände så åkte vi till Huddinge sjukhus, där vi fick prata med, jag tror med någon psykiatriker eller så. Men det kände jag, det var som att prata med en vägg bara. De förstod inte alls om vad vi har gått igenom så. Men sen när min pappa lyckades få kontakt med SPES och på första så kallade syskonträffen, jag vill träffa andra som har förlorat sina syskon, då kände jag verkligen att amen, det är här som jag kan få bäst hjälp att bearbeta min sorg. Och det var verkligen jättevärdefullt att komma hit till SPES. Det var det bästa.
Och då satt ni i grupp och
pratade? Ja, satt vi i grupp och bara liksom, syskon, ungdomar då. Och när man inte heller sitter tillsammans med sina föräldrar, då kan man också prata lite mera fritt från hur man känner så, med bara andra som har syskonrelation. Så ja, verkligen.
Nej, så att, men jag hade varför tur i det här sammanhanget, måste jag säga också att, att jag jobbar på Ericsson Telekom då, i Kista. Och jag hade ju väldigt bra arbetskamrater. Så att de får jag verkligen tacka för att de hjälpte mig så mycket. Mm. Så de var väl i princip de enda som frågade på slutet hur mår du, Leif? Så liksom att arbetskamraterna frågar sånt när man står och fikar. Det var, tyckte jag, var väldigt värmande faktiskt. Mm. Och då, så att, men jag hade ju berättat för dem exakt vad som hade hänt och så här, så jag hade inte hållit inne med någonting. Och det är också en rekommendation jag kan göra, så att tala om vad som har hänt, dölj inte något för någon på en arbetsplats, utan var transparent liksom, för att jag var tvungen att förklara att inte jag fungerade normalt på min arbetsplats. Jag kunde inte sitta där och dölja att jag inte var den jag var. Jag, liksom, min hjärna höll på med helt andra saker, så jag kunde inte fungera i min position som produktledare på Ericsson på ett bra sätt. Så att, mina chefer hade ju märkt av det i varje fall.
Minds stödlinje är till för dig som mår dåligt och behöver prata. Dit kan man ringa, mejla eller chatta. Johanna Nordin ger här också direkta råd till dig.
Att inte gå med de tankarna själv. Att berätta hur det känns. Hitta någon som lyssnar. Och har man ingen i närhet så finns ju självmordslinjen till exempel. Men många gånger så är ju också människor runt omkring väldigt beredda att lyssna om man bara förstår att det är någonting som behöver pratas om. Jag vet att de som hör av sig till oss många gånger säger att jag vågar inte prata med någon, för de är så rädda, eller jag har inte pratat med någon, för jag tror inte någon skulle förstå. Men jag tror att vi, många av oss vuxna runt omkring, ändå skulle gärna ta det samtalet om vi bara fick chansen. Så jag tror att det viktigaste är att få berätta hur man mår, att få hjälp med att sätta ord på känslor och behov och den situation man befinner sig i. Att få bekräftelse för det lidande som man känner på olika sätt och få kanske ett perspektiv på vad man skulle göra och liksom känna att någon mer vet om hur svårt det är. Det kan många gånger hjälpa. Så att be någon att lyssna och be någon att vara där. Inte så mycket för att ge en massa råd, utan för att dela den här känslan man har ett tag. Och då brukar det oftast kännas som att det är lättare, bara genom att man får dela det.
Jag har väl, på ett sätt har jag också blivit stärkt utav det här, kan jag säga. Tidigare så hade jag ju väldigt lågt självförtroende och så vidare, och jag vågade inte stå prata framför folk, men nu så har jag verkligen blivit stärkt, och jag vill också visa min syster att jag klarar det här, och jag ska vara den bästa morbror som jag bara kan för dina barn. Och bästa förskolläraren ska jag vara, för hon hjälpte mig igenom så mycket under min utbildning då, innan efter att hon var klar då, så kunde hon hjälpa mig. Ja.
Så du känner mer revanschlust?
Ja, mer som revanschlust, så känner jag. Jo.
Ja.
Och sen så under hennes begravning också, så hade jag till och med skrivit ett eget tal som jag höll då för alla mina släktingar och min systers arbetskamrater och så vidare. Och det hade jag aldrig gjort förut, och hållit ett tal för så många människor.
Du har lyssnat på den andra delen av Saknaden efter Cecilia. Vill du komma i kontakt med oss som gör den här podden? Maila till kunskapsstudion@gmail.com.